katten. Den håller nog inte på med att försöka förstå sin tillvaro. Den bara befinner sig i den på ett självklart sätt. Och kanske är det just det som gör mig rörd. Jag kastar bort kvickroten och stoppar händerna i jorden och fortsätter mitt arbete. Kvällen är fortfarande ljus och mild. Det känns vilsamt. Och jag tänker, det måste ju räcka med att bara vara just här och nu.
Det var Tankar för dagen med Lena Sjödin Roman. Klockan 9 får vi nyheter i P1.
Här är Ekot. Storbritannien ska ombasera stridsflygplan och andra militära resurser till Mellanöstern med anledning av den eskalerande konflikten mellan Israel och Iran. Den brittiske premiärministern Keir Starmer säger att han inte utesluter att försvara Israel mot iranska attacker trots iranskt hot om vedergällning mot brittiska baser om London beslutar sig för att stödja Israel, det skriver The Guardian. 150 cyklister tvingades idag bryta Vätternrundan på grund av småspik som strötts ut på vägen i närheten av Astena. Händelsen är polisanmäld som skadegörelse. Bland de drabbade finns Nina Rosenberg Granqvist.
Det är så onödigt och det är bara för att sabotera. När jag hade kommit ungefär en mil, då stod det så väldigt många på höger sida av vägen med punkteringar. Men så tänkte jag, nej, men det är för många det här, det är något konstigt med det här. Ja, tänkte jag, glad i hågen, det drabbar ju inte mig i alla fall, vad skönt. Floff, 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 sa det mitt bakhjul. Och där stod jag också, med lika lång näsa som alla andra.
Nina fick skjuts med bil de 3 milen till närmsta depå där cykeln lagades. Men efter att ha gett sig upp på cykeln igen bröt hon senare loppet.
Jag kände det. Det är någon som sabbade det här. Och jag kände att även om jag går i mål så har jag fortfarande inte gjort min hela vätten. Då ska jag cykla 3 mil i rondellen i Motala, det är ju inget kul.
Nina som bestämde sig sent för att köra Vätternrundan och förutom resa och boende betalade runt 2000 kronor för sin startplats är besviken. Och på väg hem till Mehedeby utanför Gävle undrar hon varför den som strött ut spiken på vägen gjorde det.
Jag skulle ju fråga dem vad syftet var med det. Vad det tjänade till. Vem vann på det här? Vad förlorade sig jag?
Reporter var Gustav Torsi, Radiosporten. Tågtrafiken mellan Sundsvall och Umeå kan inte komma igång igen förrän tidigast kring lunch på måndag. På grund av omfattande kopparstölder har det varit stopp för en stor del av tågtrafiken i mellersta Norrland sedan natten mot fredag. Prognosen var att tågen skulle komma igång tidigare, men efter det har fler påbörjade kopparstölder upptäckts. Sverigedemokraterna kommer släppa sin omtalade vitbok under Almedalsveckan. Det säger vitbokens författare Tony Gustafsson. Enligt Gustafsson visar det drygt 800 sidor långa manuset som han lämnat in till partiet tydligt på Sverigedemokraternas kopplingar till ultranationalistiska och nationalsocialistiska grupperingar. Samtidigt så säger Tony Gustafsson att det inte är några nya uppgifter. Sverigedemokraterna vill idag inte kommentera boksläppet. Det var Ekots nyheter.
P1, Sveriges Radio.
I Ungern ska Pride stoppas med hjälp av en ny lag. Något som har resulterat i omfattande kritik. Men vad är EUs absoluta topp redo att göra i frågan? Hör Europapodden strax. Och om en timme.
med hjälp av en arkeobotaniker.
Det är så här växter som man tar fram i arkeologi.
Och en kock.
Faktiskt väldigt galen i svarta vinbär.
Så spårar vi de svarta vinbärens långa historia i Sverige.
Möjligt att det kan vara en skandinavisk export som kulturväxt till södra delen av Europa.
Det är en sån där råvara som jag får hålla mig borta från. Annars blir det bara svarta vinbär.
Meny torsdag efter 11 och i appen Sveriges Radio Play.
Ett mystiskt bär.
Och även efter 10 ikväll här i P1 hör vi om svarta vinbär. Nu Europapodden. Programledare Parisa Höglund.
Ungern förbjuder Pridefestivalen i Budapest och upprördheten är stor bland medlemsländer, parlamentariker och inom kommissionen. Men Ursula von der Leyen vill inte reta Viktor Orbán för mycket. Varför måste EU tassa på tå runt Ungern? Du lyssnar på Europapodden.
If Europe wants to avoid war, Europe must get ready for war.
Det är hela Europa i gang med.
Pour les années à venir, une menace pour la France et pour l'Europe.
Буде більше підтримки в Європі.
It is about damn time.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Europapodden som vi spelar in den 10 juni. Förmiddag är det, det är tisdag. Andreas Liljeheden finns på plats i Bryssel. Hej på dig Andreas.
Hallå, hallå.
Du Andreas, i veckan blev ju den segelbåt som klimataktivisten Greta Thunberg fanns ombord på stoppad och bordad på internationellt vatten. Ombord på den här båten fanns alltså 12 aktivister som var på väg från Italien till Gaza med nödhjälp till de behövande där. Men bland de här resenärerna Andreas så fanns också en fransk Europaparlamentariker.
Rima Hassan heter hon. Hon har palestinsk bakgrund men är fransk ledamot, hör till vänstergruppen och medlem i La France Insoumise, alltså Mélenchons okuvade Frankrike. Hon är en av de aktivister eller som var med på båten som har vägrat skriva på ett deportationsdokument för att lämna Israel, och då ska hon då ställas inför rätta i enlighet med israelisk lag, enligt israeliska medier. Och det där i frågan vad som händer i så fall, för Rima Hassan har ju åtalsimmunitet som alla andra EU-parlamentariker. Så att exakt hur det här ska funka är fortfarande oklart för mig i alla fall.
Men den politiska aktivismen, den har sträckt sig utanför Europaparlamentets plenissal flera gånger den senaste tiden. I Ungern har nämligen Pridefestivalen blivit ytterligare en anledning för att delar av EU-gardet ska gå i polemik med sin mest värdekonservativa medlemsstat. I mars antogs alltså en lag som förbjuder prideparader i Ungern, en i raden av inskränkningar mot HBTQI-personer under Viktor Orbáns styre. Hur komplicerad är relationen mellan EU och unionens truligaste medlemsland? Och för att prata om det här så ska vi säga hej till ytterligare två personer. Filip Kotsamboikidis, utrikesreporter på Ekot, som just har kommit tillbaka efter ett besök i Ungern. Och så Sara Svensson, statsvetare med fokus på Ungern och ungersk politik baserad vid högskolan i Halmstad. Hej på er!
Hej!
Hej.
Och vi börjar med dig Andreas. Det här har alltså lett till en del protester inom EU-maskineriet. Hur har de yttrat sig?
För några veckor sedan så var det ju möte med EU-ministrarna och där man hade då de här återkommande förhören med Ungerns minister. Och där så var det ganska många EU-länder som skrev ett brev inför det här mötet. Om det var 16 stycken tror jag, Sverige bland annat skrev under, men också tunga länder som Tyskland, Frankrike, där de verkligen uttryckte djup oro över utvecklingen i Ungern. Dels kritik mot tidigare lagar som träffar HBTQI-personer i Ungern, men inte minst då den här nya lagen som i praktiken förbjuder Pride-festivalen eller Pride-paraden. Och de uppmanar också EU-kommissionen att agera på ett mer kraftfullt sätt, att använda alla lagliga medel som de skrev för att förmå Ungern att backa på det här. Sen så vid sidan av medlemsländerna så har också ett 60-tal EU-parlamentariker skrivit ett annat brev där de riktar hård kritik mot kommissionen för hur kommissionen har bemött detta. Och det grundar sig på att kommissionen har, enligt medieuppgifter i alla fall, har Ursula von der Leyen, kommissionens ordförande, uppmanat sina kommissionärer att inte åka till Budapest och delta på Pride-festivalen. Och det är det här som de här 60 parlamentarikerna riktar kritik mot. De menar att det är kommissionens uppgift att se till att alla upprätthåller EUs regler. Kommissionen gör inte sitt jobb i det här fallet. Och det var framför allt parlamentariker från vänsterfalangen som skrev under. Det var vänsterpartister, det var gröna, socialdemokrater och även liberaler. Och det var en ledamot från EPP, det var en irländsk parlamentariker. Och det är ju ganska många parlamentariker som sagt att de ska faktiskt resa till Budapest och delta på Pridefestivalen, och även flera svenska parlamentariker.
Och varför vill inte Ursula von der Leyen stab att man ska trampa Viktor Orbán på tårna?
Alltså de har ju inte sagt det här offentligt att ni får inte åka till Budapest, men det rapporteras som sagt att det har kommit sådana uppmaningar, och vi hörde också från det här mötet som jag pratade om tidigare, EU-ministermötet, och fick ju den ansvariga kommissionären från Irland, Michael McGrath, frågan om han skulle åka dit, och han svarade lite diplomatiskt att nej, jag har inte möjlighet att åka dit. Det som det grundar sig på, som jag har förstått det, är att man vill inte ge bränsle till Orbáns eld så att säga. Orbáns kritik, det går mycket ut på att EU vill pracka på oss en massa regler och värderingar som vi inte vill ha. Och om det då kommer en massa EU-politiker till en då förbjuden Pride-festival i Budapest, då kan ju Orbán peka på det och säga, titta här, vad var det jag sa, nu kommer de hit fast de inte får delta i det här olagliga eventet och de vill pracka på oss de här värderingarna.
Mm. Andreas, om du skulle sammanfatta då, vi hörde Viktor Orbán uttrycka en oro över Pride, den här lagen, vad är det för lag?
Mm. Det är en lag som det ungerska parlamentet antog i våras som i princip begränsar mötesfrihet, och man kopplar också den här lagen till en tidigare kontroversiell lag från 2021 som förbjuder, kan man säga, avbildning av hbtqi-personer, spridning av material som kan visa andra personer än heterosexuella i princip, om barn då kan se det. Och man gör detta med syfte att, som Ungerns regering säger, man gör det i syfte för att stoppa pedofiler eller skydda barn från pedofiler. Så att i praktiken med de här lagarna så förbjuder man Pride-festivalen, och de som organiserar festivalen eller paraden och deltar på paraden kan få böter på motsvarande 5000 kronor tror jag det är. Och sen finns det ytterligare en detalj här som har spett på kritiken ytterligare. Då är att man ska kunna använda AI och ansiktsigenkänning för att se vilka som deltar på Pride-paraden. Och det ses som en inskränkning i privatlivet då.
Sara, du är ju statsvetare, du har levt i Ungern. Den här lagen, förbudet mot Pride, varför kommer den nu?
Ofta brukar man ju se den här typen av lagar som ett sätt att, som en avledningsmanöver. Det finns stora ekonomiska problem i Ungern, och då behövs det här någon typ av fiende som man kan samla sig emot. Det är Ukraina just nu i Ungern också, mycket posters och affischer. Man ska vara emot att Ukraina tas emot av unionen. Och så är det då den hbtq-minoriteten som har varit i skottkluggen sedan 5-6 år tillbaka skulle jag vilja säga. Intressant nog inte under hela Fidesz tid, så att under de första åren som Viktor Orbán och Fidesz kom till makten från 2010 och framåt, så var det här absolut inte någonting som var högt upp på agendan, utan det började komma, som jag minns det, runt 2018-2019, och så blev det skarpt läge med den här lagen i början av 20-talet.
Var det en oväntad utveckling med andra ord?
Ja, det var ju, om man säger att Fidesz är värdekonservativt och så hade man ju kunnat tro att det skulle finnas med i paketet från början, och det gjorde det inte. Och det kan man ju se som att det är en opportunistisk användning mot den här minoriteten, för att man använder det i politiska syften helt enkelt.
Och hur stort skulle du säga att stödet för den här typen av politik är bland ungrare?
Det tycker jag också är intressant, för jag ser inte Ungern som djupt hbtq-fientligt. Och det finns ju också stöd för det om man tittar på EUs byrå för grundläggande rättigheters undersökningar bland hbtq-befolkningen. Så ligger det ganska likt hur det ser ut i Östeuropa i övrigt på ett antal dimensioner. Men med den här propagandan och den här lagstiftningen som nu har varit under 5-6 år, så har ju situationen förändrats, och det visas också om man jämför 2019 års undersökning med den som kom 2023, så är det fler som säger att de inte är öppna med det och så vidare. Men fortsatt så skulle jag inte vilja säga att det är ett utpräglat eller har varit, utan man skapar motstånd där det kanske inte har funnits. Och det kan man också se när det gäller Pride, för att jag har själv tittat på tåget, jag har gått med delar av tåget som support, jag har varit med förra året och för ett par år tidigare, och då var det, man kände inte så att det kom mot demonstranter eller att någon var emot det på Budapest gator.
Okej, man kände inget direkt hot alltså av att gå eller titta
Nej,
på
precis,
parolen?
Nej, precis. Utan det var folkligt och festligt skulle jag vilja säga.
Mm. Filip, du har ju bevakat Ungern under många år. Du var precis där och gjorde reportage som vi ska komma in på alldeles snart. Den här skillnaden då i hur ledningen hanterar den här HBTQI-frågan på det här sättet och liksom kanske det bristande stödet för det bland befolkningen. Är det något du känner igen också?
Jag vet inte riktigt. Jag tycker det är intressant som Sara säger, för att Orbáns regering gör ju uppenbarligen bedömningen att det här ändå är en fråga som är gångbar för dem. Och det pratas ju också om att just det här Pride-förbudet skulle vara ett sätt att locka fram den stora utmanaren Peter Maggar på banan och få honom att ta ställning till Pride. Och om han skulle ta ställning för Pride tydligt så skulle det kunna locka baks väljare till Fidesz är planen. Det finns en sån tanke.
Just det, för han har ju inte velat ta ställning riktigt.
Inte så tydligt, nej. Och jag menar, det tyder ju ändå på att man gör bedömningen att det här är att vara hård mot HBTQI-communityt skulle vara gynnsamt. Sen är det väl generellt i Ungern som det är i många länder i öst att det är en ganska stor skillnad mellan stad och land. I Budapest så är det oftare liberala värderingar, gröna vänstervärderingar som gäller än på landsbygden som är konservativare, och väljare på som gillar Orbán, de brukar i ganska hög utsträckning, tycker jag, när man pratar med dem ta fasta på och upprepa den ungerska regeringens talepunkter och det de fokuserar på just för tillfället. Så att man är ganska så framgångsrik i att få sin väljarbas att prata om och uppfatta världen så som man själv kommunicerar den.
Det låter ju verkligen som ett polariserat land på det sättet, och man har ju ändå en Pride-rörelse.
Ja.
När den här lagen röstades igenom så flaggade ju borgmästaren i Budapest med Pride-flaggan, så det finns ändå ett stöd för HBTQI.
Budapest borgmästare Karacsony, han är ju just en grön liberal, så att han flaggar med Pride-flaggan. Det blir ju också ett sätt att markera mot den här regeringen, så det är ju inte alls oväntat. Sen har ju Karacsony utmanat Orbán tidigare då och misslyckats.
Du nämner honom som en utmanare. Peter Maggar är ju också en annan utmanare.
Ja, han är ju den nu då, så Karacsony var det tidigare lite grann. Ja.
Och då talas det ju om att den här då Pride-lagen kanske i längden syftar till att förbjuda folksamlingar och kanske oppositionella folksamlingar.
Ungern är ju inte ett land där man fängslar oppositionella eller där journalister råkar illa ut fysiskt eller sådär i särskilt hög utsträckning. Men hela tiden uppfattar oppositionen att dess möjligheter att höras och synas och ta sig fram kringskärs. Och den här typen av inskränkningar i civila rättigheter gör ju att man oroas och förfäras väldigt mycket i oppositionen. Och en annan sak som också har varit aktuell under våren i Ungern har ju varit den här agentlagen då, som man har pratat om. Aktörer som tar emot pengar utomlands ifrån ska stämplas som agenter, och då ska regeringen kunna ingripa mot de här på olika sätt. Och då har det funnits en oro också att det skulle kunna användas för att slå ner på oppositionen på olika sätt.
Och samtidigt möter ju Viktor Orbáns politik motstånd utanför Ungerns gränser. Så sent som i slutet av förra veckan uttalade sig EUs generaladvokat om den här HBTQI-lagen från 2021, och man alltså förbjöd främjandet av homosexualitet i medier som barn kan ta del av. Andreas, det här uttalandet då av EUs generaladvokat, hur tungt är det?
Det är ju klart ingen dom från EU-domstolen, men oftast så går EU-domstolen på generaladvokatens linje när dom väl kommer. Inte alltid, men ofta är det så. Så att det här är ett tungt utlåtande från en av generaladvokaterna. Och det man kan säga är ju att advokaten går helt på kommissionens linje. Det är ju EU-kommissionen som har tagit Ungern till EU-domstolen, och man går på kommissionens linje på alla punkter och säger att Ungern bryter mot flera EU-lagar, bland annat då grundläggande artikel 2 EUs fördrag som handlar om grundläggande värderingar, mänskliga rättigheter och så vidare, men också bryter mot lag om dataskydd, frihet att tillhandahålla och ta emot tjänster och så vidare. Och det man ser som problem, eller det advokaten ser som problem, det är att dels att man begränsar tillgång till innehåll som skildrar andra könsidentiteter, alltså hbtqi-personer. Man undergräver förbud mot diskriminering och advokater säger att Ungern har inte kunnat lägga fram några bevis för att det här skulle vara en risk för minderåriga. Alltså det man själva säger då är syftet med lagarna och ändringar av andra lagar. Utan att det bygger i princip på att hbtqi-personer inte har samma rättigheter som heterosexuella. Advokaten säger tydligt att Ungern avviker avsevärt från artikel 2. Det är ju det som är ändå en grundläggande artikel i EUs fördrag som är ganska stort.
Så kommissionen, det man gör där är att man driver frågan rättsligt, men finns det någonting annat EU kan göra när ett medlemsland går emot grundläggande värderingar eller tanken om mänskliga rättigheter på det här flagranta sättet?
Ja, det finns ju flera vägar man kan ta. En är, precis som du säger, rättsprocess. Det vill säga att land bryter mot reglerna, då tas man till domstol. Man kan dömas och förändra sina lagar och regler eller betala böter och så vidare. Och det här rättsprocess pågår ju uppenbarligen mot Ungern. Sen har vi det här som kallas för artikel 7-förfarande. Det som kallas för EUs så kallade atombomb. Och det innebär att man håller förhör med Ungern, som jag nämnde tidigare, bland EU-ministrarna. Och det kan i slutändan leda till att Ungern förlorar sin rösträtt i ministerrådet. Det vill säga när ministrarna träffas från olika EU-länder och fattar beslut, då skulle man kunna stoppa Ungern från att använda sin rösträtt då i ministerrådet. Det där är inte en särskilt framkomlig väg. Det kräver enhälligt stöd från alla andra EU-länder. Det har inte funnits. Sen så har vi ju en mer kanske framkomlig väg, och det är ju att frysa pengar för Ungern, och det har man gjort. Det är ungefär 20 miljarder euro som kommissionen har fryst i EU-pengar som kommer från EUs budget som Ungern inte får tillgång till. Tittar vi lite framåt här så ska man ju nu börja diskutera nästa långtidsbudget, alltså en budget som sträcker sig över flera år som sätter de finansiella ramarna för hela EUs politik. Och där kan ju det här med konditionalitet, som man säger, alltså att ställa krav på utbetalning av EU-pengar, att man ska stå upp för EUs värderingar till exempel, följa EUs regler. Så det där, hela den här diskussionen om nästa långtidsbudget kan ju bli ett sätt att ytterligare sätta press på Ungern.
Filip, du har ju bevakat då den här frågan under ett par år. Alltså hur den här typen av fördömanden och kanske till och med rättsliga åtgärder, alltså vilka brukar reaktionerna vara i Ungern?
Man använder ju det skickligt så gott man kan. Ibland är det ju som att Orbáns regering mår bra av att ha den här ständiga konflikten med EU. Man kan använda det för att utmåla EU som någon som försöker lägga sig i hur Ungern ska styras och sådär. Och vad gäller de här hbtq-lagarna då, så har det ju funnits länge synpunkter på utvecklingen i Ungern.
Den rättsliga processen tar ju lång tid, så att det var en lag som kom 2021 och nu är det 2025, så att den här typen av uttalande, lagen har ju hunnit verka och finnas till under 4 år, och eftersom den handlar om unga människor, det är ju ganska lång tid i unga personers liv som det då har officiellt funnit lagar som har begränsat tillgång till viss typ av tv-innehåll och litteraturinnehåll. Det handlade till exempel om bokhandlare som fick ta visst material och sätta i hörnet i bokhandeln eller plasta in det och så. Det var ju ganska uppenbart att den lagen stod ut och krockade med vissa EU-principer redan när den kom. Men det tar lång tid innan man får den här typen av uttalande från rättsmaskineriet.
Det maskineriet jobbar långsamt, och därför kan man implementera de här lagarna under den tiden. Blev det som Viktor Orbán tror du hade velat med just den lagen, Sara?
Ja och nej. Jag menar, unga människor, de ser ju väldigt mycket sånt som kommer från utanför Ungern. Att har du ett Netflix-abonnemang så får du ju den typen av content som är producerad i andra delar av världen, och då kanske inte spelar så stor roll var exakt i bokhandeln vissa böcker finns. Unga människor idag har ju en helt annan tillgång till material än vad man hade för ett antal decennier sedan.
Ja, jag minns att jag var inne i just en sån bokhandel som Sara nämnde då 2021. Jag blev ändå förvånad, för ibland kommer ju såna här typer av regler och lagar på olika håll och sen så händer det inte så mycket i praktiken. Men då var det verkligen så att de hade tagit en bok som den här killen i bokhandeln berättade att de hade i skyltfönstret innan, för att det var en ganska bra säljande barnbok. Och så hade de verkligen packat in omslaget i, så att man inte kunde se vad den handlade om. Och så hade de lagt den långt bak tillsammans med några andra, någon fotobok som avbildade homosexualitet och sådär. För att den här bokhandeln låg dessutom nära en kyrka eller en katedral, och då var det, det finns sådana regler också för vad man får avbilda i närheten av en kyrka och sådär. Och så hade de liksom lagt det längst bak, så då kunde man bara handla det om man visste att det fanns och att man gick in och frågade efter det, helt enkelt. Då kunde de plocka fram det.
Okej, så det blev liksom under disk helt enkelt?
Ja, det blev liksom under disk. Författaren till den här boken som jag intervjuade då, hon påminner ju om att liksom, det är lite paradoxalt, för det här är ju en återgång till en tid, till socialismen då på något sätt, där vissa verk var förbjudna, och det är ju på något sätt regeringen Orbans huvudfiende, socialisterna.
Och den lagen, visst, den har fått sina konsekvenser nu, eller den ser konsekvenserna idag, men den fick även reaktioner redan då 2021. Självaste kommissionschefen Ursula von der Leyen uttalade sig då med skarp kritik.
This bill clearly discriminates against people on the basis of their sexual orientation. And it goes against all the values, the fundamental values of the European Union. And this is human dignity, it is equality, and is the human fundamental rights. So we will not compromise on these principles.
Vi kommer inte kompromissa, den här lagen går emot grundläggande EU-värderingar. Andreas, det var ju skarp kritik där. Om vi bara rör oss till dagens Ungern-kontrovers. Idag får ju kommissionschef von der Leyen kritik för att vara undfallande.
Nej, men det bottnar ju i den här uppmaningen som har kommit, att kommissionärerna som ligger under von der Leyen i kommissionen inte ska åka till Budapest Pride. Men jag får ändå säga att alltså, kommissionen har ju trots allt agerat på den här, visst det var hårda ord mot den här lagen, och man har startat den här rättsprocessen. Man tog ett fall till EU-domstolen och nu kommer det komma en dom, och vi har det här utlåtandet från generaladvokaten. Även om det tar då tid i den rättsliga processen, så har man ändå agerat. Man har fryst en del pengar, men sen så att kommissionen har ju också tinat upp medel för Ungern. Det är ungefär 10 miljarder euro som Orbán och regeringen har fått, och det skedde ju i samband med att EU skulle godkänna stöd till Ukraina, och kommissionen försäkrade då att det här fanns inte alls någon koppling, utan Ungern hade faktiskt genomfört en del reformer på domstolsområdet, de hade rätt till de här pengarna. Men det sammanföll ju verkligen i tid med att EU på toppmötet skulle fatta beslut om nya pengar, mycket pengar till Ukraina, och där behövde man få Orbáns stöd, och det är ju ett kort som Orbán hela tiden sitter på och han kan spela ut. Orbán kan ju såklart också sätta press på EU i och med att han har vetorätt när det gäller stöd till Ukraina, medlemskapsförhandlingar med Ukraina, sanktioner mot Ryssland och så vidare. Så att det är ju inte enbart så att det är EU som sätter press på Ungern här, utan den pressen kan ju sättas i en del fall åt andra hållet också.
Enligt din bedömning, är det bara en slump att det här skedde samtidigt, eller finns det någonting där?
Jag har svårt att se att det tidsmässigt skulle vara en sådan slump att det skedde bara några timmar innan, eller om det var en dag innan toppmötet skulle fatta beslut om stödet till Ukraina, så gav man de här 10 miljarder eurorna till Ungern. Det är väldigt stort sammanträffande, kan man ju konstatera i så fall.
Det finns ju också exempel på där Ungern faktiskt har backat undan lite grann efter att man har uppfattat jättestarka reaktioner från EU och tänkt att ja, nu kanske vi gick lite för långt. Och det var för några år sedan har det varit kring universiteten och domstolssystemet, och nu den här agentlagen då som jag nämnde förut, där har man ju faktiskt skjutit fram omröstningen av den till hösten. När man gjorde det så talades det om att ja, men här kanske man ändå blev lite orolig att man gick för hårt fram, att det skulle bli för hårda reaktioner i EU, ytterst det här som Andreas pratade om, att man kan bli av med sin rösträtt då. Vi får se hur det blir, men det finns i alla fall exempel på där Ungern ändå håller sig lite på mattan.
Så det är en balansgång mellan båda helt enkelt?
Det är en balansgång mellan båda, där båda sidor, om man ska kalla det så, behöver ta hänsyn till lite grann vad den andra har i sin verktygslåda.
Mm. Jag tycker att man ofta kan se Viktor Orbán och Fidesz-regeringen ta kanske två steg framåt. Man går ytterligare, man försöker hela tiden pusha gränserna lite och ta ytterligare steg, och sen så märker man att ja, men det här kanske blir lite för mycket, och så tar man ett steg tillbaka. den politik som Orbán bedriver, den går i mångt och mycket ut på att måla ut EU som en extern fiende. Även om man har gått med i EU-samarbetet och varit med själv och format de här reglerna som man ska leva under. EU är ett externt hot som landets starke man, det vill säga Orbán, måste skydda ungrarna mot. Och då tar man hela tiden de här små stegen på en mer illiberal linje.
Samtidigt så finns det en del russin i EU-kakan som man vill ha. Så att ibland så finns det bra saker med EU också, antar jag.
Oh ja, alltså Ungern är ju ett av länderna som får per capita allra mest EU-stöd. Så att det är ju också pengar som Ungern är beroende av.
Om vi ska prata lite grann om kriget i Ukraina då och hur det har komplicerat relationen mellan Ungern och EU. Andreas, hur skulle du säga, hur mycket har det fördjupat splittringen mellan unionen och Ungern?
Kriget i Ukraina, den fullskaliga invasionen från Ryssland har verkligen gjort Orbán ännu mer isolerad än vad han var tidigare. För då får vi ytterligare en pusselbit i det här pusslet. Att det är ytterligare en sak där Orbán stretar emot. Och det är ju den största frågan inom EU just nu. Det är ju säkerhetspolitiken och kriget i Ukraina. Där Orbán under lång tid har bromsat på olika sätt. Det är klart att visst, han har sagt ja till 17 sanktionspaket mot Ryssland. Det är historiskt hårda sanktioner från EU mot Ryssland. Men det är ändå hela tiden ett motstånd och kan också stoppat stöd till Ukraina, så att det här är ju, det leder ju till en liksom djupfryst relation mellan Bryssel och Budapest.
Och det här ungerska då motståndet mot Ukraina, Sara, du nämnde den här kampanjen som just nu pågår i Ungern där man ser anti-ukrainska budskap på gator och torg. Vad är det här för en kampanj?
Återigen så använder man ganska välkända verktyg. Orbán och Fidesz har sedan de kom till makten 2010 vid upprepade tillfällen haft så kallade folkkonsultationer. Då skickar man ut brev till hela befolkningen och så ber man dem svara på en typ av då lättare version av folkomröstning. Och den senaste, den handlar om Ukraina, och då får ungrare då, om man väljer att besvara det här, säga om man tycker att Ukraina ska få komma med i EU eller inte. Och det är uppenbart att man tycker att det förväntade svaret att det tycker inte Ungern. Och det spelar väldigt mycket på att det skulle bli kostsamt och dyrt att ta med Ukraina, och att det också skulle leda till krig. Så att du får betala ungefär, det är det budskapet som kommer fram. Vilket kanske är då lite paradoxalt med tanke på Ungerns egna användning av EU-medel som vi pratade om alldeles förut här.
Alltså just när det gäller folkomröstning om EU-medlemskap för Ukraina, det blir ju lite absurt nästan, för det är ju inte så att Ukraina står och knackar på dörren här och nu, utan vi pratar ju många, många, många år framåt i tiden, och det handlar ju snarare om att huruvida man ska öppna de första kapitlen.
Det är ganska typiskt för den typen av folkomröstningar också. Det är väldigt mycket som inte alltid är rationellt eller väldigt överdrivet. Det är en del av propagandaapparaten.
Och vad grundar sig det här motståndet då mot Ukraina i?
När det gäller förhållandet till både Ukraina och Ryssland så är det lite svårt att förklara, för det är inte så att det finns ett stort stöd för stöd till Ryssland i Ungern, utan här har ju Orbán hela tiden balanserat ganska stort stöd för EU-medlemskapet och för EU med ett inte så stort stöd för Ryssland, men ändå lyckas få stöd för sin politik som handlar någonstans om att man ska hålla sig väl med såväl Ryssland som Kina som EU, och att det då kan tilltala gemene man. Sen när det gäller Ukraina så är ju en fråga som brukar lyftas upp är att det finns en ungersk minoritet i gränsområdet i Ukraina till Ungern, och det är alltså en minoritet som finns där sedan gränsomdragningen efter första världskriget, så för drygt 100 år sedan. Men det är en sak som ofta kommer upp i debatten, att den ukrainska ledningen diskriminerar den ungerska minoriteten, och att det är en källa till spänning mellan de här två länderna.
Filip, passande nog, du var ju precis där i gränstrakterna.
Det var jag.
Vad mötte du?
Det är ju ett slags mini-Ungern då i sydvästra Ukraina, där det finns samhällen där människor pratar bara ungerska med varann. Vissa kan inte ens ukrainska. Och den här ungerska minoriteten, den upplever sig som diskriminerad i Ukraina, och den har ju Budapests stöd i det här. Och det här började egentligen 2017. 2019, för det var då Ukraina satte igång med ett antal inskränkningar i olika minoritetsrättigheter och språkrättigheter för att komma åt det här ryska inflytandet som man ville begränsa. Och då gick det ut över ungrarna också. Och det är ett av skälen då som vi ser idag till att Orbán är så fientligt inställd till Kiev helt enkelt. Och jag håller helt med om att det är inte enda förklaringen. Vissa anser att Orbán bryr sig inte alls om den här minoriteten. Egentligen han använder det bara som ett svepskäl.
Många frågor som kommer göra Ungern aktuellt att titta på, inte minst då Pride-paraden som är runt hörnet i slutet av juni. Andreas, hur kommer man att från EUs håll behöva hantera den här frågan framåt?
Framåt så kan ju det här bli ytterligare ett fall i EU-domstolen till exempel. Sen får vi se då vad som händer där om det skulle dyka upp ett stort antal EU-parlamentariker. Vad jag har hört så kan det vara ett 40-tal kanske parlamentariker som kan resa till Budapest för Pride-paraden. Får vi se hur de tas emot där.
Vi kommer säkert få skäl att återkomma till Ungern, men för den här gången säger vi tack till Filip Kotsamboikidis, utrikesreporter på Ekot som just har besökt Ungern, Sara Svensson, statsvetare som har bott i Ungern baserad vid högskolan i Halmstad, och Andreas Liljeheden, vår Bryssel-korrespondent. Mattias Dellert var producent. Parisa Höglund heter jag. Tack för att ni har lyssnat.
Vilka kommer du att se fram emot i år? Vilka kommer att överraska dig? Och vilka kommer att ge dig berättelserna du aldrig glömmer? På midsommardagen är det äntligen premiär för årets upplaga av Sommar i P1 med 58 värdar och lika många berättelser. Lyssnar gör du klockan 13 i P1 eller när du vill i vår app Sveriges Radio.
Först ut bland årets sommarvärdar är komikern och programledaren Petra Mede. Läs mer på webben sverigesradio.se/sommar. Och nu Bannerheds bevingade vänner. Den här veckan har författaren Thomas Bannerhed och producenten Emmy Bergqvist gett sig ut nattetid för att lyssna till en riktigt högljudd bevingad vän, Trastsångaren. I programmet läser också Reine Brynolfsson nyskrivna fågeltexter av just Thomas Bannerhed.
Spången går från ekkullen över sumpmarken rätt ut i Vasshavet där trastsångaren tjattrar och bor. Det är något märkligt med den här fågeln. Något liksom förvuxet som får en att haja till när man ser den. Den är som en kopia av rörsångaren, lika oansenligt blekbrun, och lever dessutom i samma miljö, fast dubbelt så stor. Sveriges största sångare, rent av, i storlek nästan som en trast. Och som den låter. Man står och gapar och kan inte få nog.
Jag märkte att jag har sjunkit ner i dyn här med kängorna. Jag har varit så inne i den här förunderliga fåglarlåten. Vi står här mitt i ett alträsk. Där träden antingen ligger knäckta, huller och buller. Eller sträcker sig långt ut över vassen. Som i en evig vattenlängtan. Så själva miljön här gör sitt till för att förhöja trastsångarupplevelsen. Var får den allt ifrån? Har man ju nästan lust att fråga, men det är ju en helt idiotisk tanke. Den sjunger ju bara det den måste. Låter precis som den ska. Det är bara att spänna trumhinnorna och lyssna på en konsert som inte liknar någonting annat. Det är Sveriges största sångare som håller hov i ett vassbälte sent om kvällen. Och den kraxar och raspar och leker gummituta. Och när jag får in den här, jag har sån tur nu så att den sitter ganska högt upp på ett vassstrå. Och strået gungar som en mast i sjögång. Och där sitter trastsångaren och sjunger för full hals. Och halsfjädrarna glipar här när den tar i och så gässar lite upprest kavat så där. Och näbben hela tiden arbetande upp och ner. Hör här.
Jag känns ju glad.
Ja, den hoppas på en hona här och kraxar in sitt revir i vassruggen framför oss. Och det är så vindstilla som det någonsin kan vara. Och sjön ligger blank som glas. Och det gör ju då att en del biltrafik som tränger igenom tystnaden här. Men inget som överröstar trastsångaren.
Trastsångaren är en ovanlig och rätt senkommen invånare i våra vassrika slättsjöar. 500 par i hela landet kanske, inte mycket mer. Den trivs framförallt i den mosaik som bildas av små vassruggar med öppet vatten omkring. Och när den väl gjort sig hemmastad där kan man vara rätt så säker på att få höra den. När man väl kommer dit.
Man står och gapar här som för att förstärka hörseln. Och så är den liksom sådär påhittig. Med en repertoar och upprepningsiver som får den att tänka faktiskt på taltrasten.
Och hela natten igenom, eller?
Ja, den är väldigt nattaktiv. Vi har ungefär 15 sångare i Sverige. Till exempel lövsångaren och sävsångaren och svarthättan. Och gransångaren som har ökat jättemycket på senare år. Och de är alla insektsätare och ser inte mycket ut för världen. I sina grå, brun, gröna, oansenliga fjäderdräkter. Dessutom är de ofta rastlösa eller skygga och lite svåra att få syn på. Men sjunga kan de, antingen vackert eller högljutt. Och när det gäller trastsångaren så får den räknas till den senare kategorin. Den har en grövre och kraxigare röst än de mindre släktingarna. Och mycket till sång är ju egentligen inte. Traststor tjattrare kanske vore ett bättre namn egentligen. Men vilket tjatter sen? Och den trivs just i såna här vassjöar. Där den klättrar omkring och hoppar och gömmer sig inne i rördjungeln. Sjunger nu på natten och när det ljusnar och den ska satsa lite mer på att få i sig någon mat så är det faktiskt trollsländor som står främst på menyn. Men även en del fjärilslarver och vattenspindlar slinker nog ner. Och själv får den nog se upp för minken och kanske den bruna kärrhöken. Kanske till och med rördrommen som vi hörde lite avlägset här kan vara en fara för trastsångaren. De lever i samma miljöer. Och boet är då en egenhändigt tillverkad liten korg av gräs och vass som den fäster mellan vassrören som fungerar liksom ett stativ åt korgen. Och nu har hon hela sommaren framför sig här och kommer att hålla hov inne i vassbältet. Och sen när den flyttar framåt hösten neråt Afrika, då har forskningen kunnat visa att just trastsångaren ofta flyger på väldigt hög höjd. Åtminstone dagtid når den upp till en 5-6 kilometers höjd. Och det har man ju inte kunnat fråga dem om vad det beror på. Men gissningsvis är det ett sätt att kyla ner kroppen. Som ju arbetar frenetiskt under den långa flyttningen. Och de har långa pass, kan flyga ett dygn eller mer i sträck. Och så är det väl också ett sätt att undkomma de rovfåglar som har kommit upp på den höjden.
Sjunger gör den ibland, ända in i juli. Vilket ju kan glädja en fågelintresserad människa. Men egentligen har en rätt sorglig förklaring. Troligen finns det då helt enkelt ingen hona som kan höra honom så här långt upp i nordväst. Och så fortsätter han kraxa och tjattra och knarra, vecka ut och vecka in, men förgäves. I Baltikum till exempel är det däremot gott om trastsångare. Men hur i hela friden skulle han kunna veta det?
Jag är så glad att jag fick in det så tydligt i tubkikaren. Det är häftigt att se när den sitter nästan i toppen av ett högt vasstrå. Vajande fram och åter. Och så åstadkommer de här lätena.
Det känns som att han testar sina olika ljud.
Som för att förfina dem så mycket det går.
Kommer rödrommen?
Ja, rödrommen är igång igen.
Två osannolika ljud.
Men allt hamnar liksom i skuggan av trastsångaren. Som vi åtminstone på den här platsen kan utnämna till fågelnattens konung.
Om en vecka i säsongens sista avsnitt av Bannerheds bevingade vänner möter vi rosenfinken. Nu, dagens dikt. Tillflykt. Hur outsägligt, ofattbart. Att någonstans en ö där allt är ro. Där fåglar sover, huvudet under vingen och ingen rädsla är i deras sömn. I viken krusas vattnet som när barn i drömmar skrattar. Vissa om att dag och ljus är till när de slår ögat upp. Så stilla, som om de var sammanväxta, stenmur, träd och kor gemensamt andas. Oh, vilken ömhet, vilken smärta blandas här till dagg. Oh, vilken kärlek, sommarnatten strömmar. Och vinden susar mildhet. Månen ler och du är nära och din skugga här. Morgonen gryr och ingenting flyr undan.
Thank you. Margret Dahlqvist Ljungberg är kanske mer känd som bildkonstnär idag. Det finns ett museum i Ljungby som bär hennes och hennes mans namn. Men hon var också flitig författare och debuterade som poet 1947. 10 år senare kom hennes diktsamling Rapport om öar. Ur den boken hörde vi idag Anna Askarate läsa dikten Till flykt. Sedan var det violasten Timothy Redoubt som spelade Fantasia för soloviolin nummer 7 i S-dur, komponerad av Georg Philipp Telemann.
Bästa lyssnare, vad finns det för riktigt bra böcker som kan få ett oändligt sommarlov att lyfta? Bli barnens läsminnen för livet sommaren 2025. I studion min två kunniga i ämnet, Lotta Olsson som är kritiker och författaren Mårten Melin. Häng med när vi samlar ihop en rejäl bunt med böcker och gör en lista med lästips för barn och för unga. Lundströms bokradio, lyssna. Lördagar klockan 17 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio Play.
Land- och sjövädret får vi nu från SMHI. God kväll.
God kväll. Och på SMHI finns jag, Katarina Andersson. Ett lågtryck som nu drar bort österut har gett moln och skurar över norra Norrland. I övrigt har vi haft högtryck med soligt och högsommarvarmt väder. Imorgon får högtrycket centrum över Östersjön, men på Norska havet närmar sig nästa lågtryck. Det innebär imorgon fortsatt varmt på de flesta platser, men också att molnigheten ökar något under dagen. Någon skur kan främst sydvästra Sverige och mellersta Norrland få. Risken för skogsbrand är stor eller lokalt mycket stor i delar av inre och östra Götaland, Svealand och södra Norrland. Risken för gräsbrand är lokalt stor i Norrlandsfjällen. Prognos till imorgon kväll. Sydvästra Götaland. Mest klart och i natt 8-12 grader. Imorgon varvas solen efterhand med allt mer moln, kanske också någon lokal skur. I inlandet 22-26 grader. Närmast kusterna något lägre i den sydliga vinden. Östra Götaland och östra Svealand. Mest lätt molnighet och i natt 5-10 grader. I Östergötland och östra Svealand kan det vara lite tätare slöjmoln och 10-15 grader. Imorgon, främst från norra Småland till norra Uppland, tidvis tätare moln, i övrigt mest soligt. På dagen 23-28 grader. Vid sydkuster och på öarna 18-23 grader. Svag vind, imorgon sydlig vind. Nordvästra Götaland och västra Svealand. I kväll och i natt, klart till halvklart, möjligen någon skur och 10-15 grader. Imorgon varvas solen tidvis med mycket moln och här och var kan det komma ytterligare någon skur. På dagen 20-25 grader. I inre Halland, Småland och Västergötland 24-28 grader. Sydlig eller sydvästlig vind, imorgon tidvis med upp mot friska vindbyar. Hela södra Norrland får mest lätt molnighet och i natt 10-15 grader. Imorgon varvas solen tidvis med tätare moln, framförallt på eftermiddagen, och då kan det också komma någon skur. På dagen 20-25 grader, i inlandet och i södra kustlandet lokalt 27-28 grader. Men vid Ångermanlandskusten på eftermiddagen friska sydostliga vindbyar och 15-20 grader. I övrigt vind omkring syd. Västerbottens län klart till halvklart och i natt 6-12 grader. Imorgon en del sol, men molnigheten ökar under dagen och det kan komma någon skur. Temperatur 18-23 grader, varmast i inlandet. Nordlig vind, imorgon ökande ostlig vind. Norrbottens län. Ikväll och i natt 5-10 grader, minskad molnighet och skurarna upphör. Imorgon soligt till halvklart, i söder 15-20 grader, i norr 8-13 grader. Och nordvästlig vind, imorgon nordostlig. Natt mot måndag kan det bli lite mer sammanhängande regn över mellersta Norrland, medan det är mer svårbedömt hur mycket regn kallfronten som rör sig österut över Götaland och Svealand ger. Måndagen blir dock betydligt svalare, som varmast i Götaland med omkring 20 grader. Och här drar regnet troligen bort ganska fort, medan det ser ut att hänga kvar från mellersta Svealand till mellersta Norrland. Över till dagens maxtemperaturer. Stockholm hade som högst 26 grader, Göteborg 25, Malmö 21, Kalmar 20, Visby 18, Jönköpings flygplats 26, Norrköping 27, Karlstad 23, Gävle och Östersund 26, Mora 27, Sundsvall och Storlien-Storvallen 25, Umeå 18, Vilhelmina och Luleå 24, Kiruna 18 och Kattiok hade som högst 9 grader. Dagens allra högsta temperatur och också säsongens högsta temperatur, 28,8 grader, rapporterade Torpshammar i Medelpad. I Europa hade Oslo som högst 22 grader, Helsingfors 24, Riga 18, London 25, Paris 29, Nice 27, Berlin 30, Wien 28, Warszawa 23, Kiev 20, Moskva 18, Malaga 29, Rom 35, Belgrad 28 och Aten hade som högst 29 grader. Den allra högsta temperaturen i Europa, 38 grader, rapporterade Granada i Spanien. Och en nederbördssammanfattning för det senaste dygnet. Endast i norra Norrland har det kommit en del regn. Mängderna anges i millimeter smältform. Kattiok fick 12 millimeter och det är alltså landets högsta notering. Ritsen fick 2 millimeter, båda i norra Lapplandsfjällen. Karesuando i nordligaste Lappland fick 1 millimeter. Över till sjöväder. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten och fiskebankarna. Vridande till sydväst eller väst 3-8 meter per sekund. På östra delen någon åskskur, annars god sikt. Sydut Sira. Sydost eller syd 8-13. Imorgon avtagande. På eftermiddagen sydväst eller väst 3-8. På östra delen någon åskskur, annars god sikt. Skagerrak, omkring sydost 3-8. Imorgon fram på dagen, vridande till väst. Tidvis regn med måttlig sikt och risk för oska. Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Sydost eller syd 5-10. Imorgon bitti 3-8. Och fram på dagen, vridande till väst. På kvällen, nordväst och något ökande. Tidvis regn med måttlig sikt och risk för åska. Vänern, växlande 1-5, god sikt med någon skur. Södra och sydöstra Östersjön, sydost eller växlande 2-7, imorgon förmiddag 1-5, god sikt. Mellersta och norra Östersjön, omkring syd 2-7, öster om Gotland växlande 1-5 och god sikt. Rigabukten, omkring väst 1-6, god sikt. Finska viken, väst 2-7, imorgon eftermiddag 7-11, god sikt. Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet, sydväst eller syd 4-9, imorgon förmiddag 1-6, god sikt. Norra Bottenhavet och norra Kvarken, syd eller växlande 1-5. Imorgon kväll nordost 2-7, mest god sikt. Bottenviken, sydväst 4-9 meter per sekund. I natt nordväst, imorgon vid svenska kusten sjöbris, Mest god sikt, men först något regn. Några observationer klockan 21. Torsminde, sydost 5 meter per sekund. Oxö 4, nordost 7. Skagen, sydost 6. Nordkoster, ost 1. Måseskär, sydost 5. Pålgrunden, ost 5. Vinga, syd 5. Nidingen, syd 7. Anholt, sydost 7. Hallandsvädre, sydost 4. Drogden, sydost 9. Falsterbo, ost 9. Arkona, ost 3. Hanö, ost 6. Utklippan, ost 4. Ölands södra udde, sydost 3. Norra udden och Harstena, syd 5. Hoburg, syd 2. Östergårdsholm, syd 5. Fårösund, syd 1. Landsort, sydväst 5. Svenska högarna, sydväst 7. Söderarm, sydväst 9. Finska Utö, sydväst 5. Nyhamn, sydväst 11. Märket och Örskär, syd 9. Äggegrund, sydväst 5. Brämön, också sydväst 5. Lunge, sydost 4. Skogsudde, lugnt. Holmön, sydväst 5. Bjureklubb, sydväst 6. Piterönskär, sydväst 2. Rödkallen, sydväst 6. Kemifyr, sydväst 11. Och Storön, väst 2 meter per sekund. God kväll.
God kväll, här är Ekot. I USA väntas idag miljoner människor delta i demonstrationer mot president Donald Trump. Vår korrespondent Roger Wilson är i Los Angeles. Roger, är det många som protesterar mot presidenten där du är?
Ja, det är tusentals personer på plats här i downtown Los Angeles. Det här är också bara ett av 30 arrangemang i Los Angeles-regionen och ett av nästan 2000 arrangemang över hela USA. Så det här ses som den största nationella protesten mot Donald Trump sedan han blev president. Och det här är också den största demonstrationen hittills här i Los Angeles, där vi är inne på den nionde dagen av protester.
Vad är det framförallt som folk protesterar mot?
Ja, det som utlöste hela här i Los Angeles var ju migrationspolisens ICE, många tillslag mot papperslösa migranter den senaste tiden. Men demonstrationen är också mer allmänt riktad mot Donald Trump och många av demonstrationerna och protesterna runt om i landet har ju parollen No Kings, alltså att alla är lika inför lagen, USA har ingen kung. Också ett sorts ställningstagande som man kan tolka då mot den allt större makten som samlas hos presidenten under Donald Trump.
Kan man säga någonting helt kort bara om vilka det är som protesterar idag?
Extremt blandat, men väldigt många mexikanska flaggor, också många amerikanska flaggor. Många här som vill visa också att Los Angeles till hälften består av personer med rötterna i Latinamerika.
Tack för den rapporten, Roger Wilson, direkt från Los Angeles. Och i Minnesota pekas nu en 57-årig man ut som gärningsman efter politikerskjutningarna utanför Minneapolis tidigare idag. Två demokratiska delstatspolitiker och deras respektive sköts i sina hem. Den ena politikern och hennes make sköts ihjäl, den andra politikern med maka vårdas på sjukhus. I den bil han använde lämnade gärningsmannen, som ännu inte gripits, en lista över måltavlor, och enligt uppgifter fanns bland andra Minnesotas guvernör Tim Walz med på den listan. Så till den upptrappade konflikten mellan Israel och Iran. I Israel uppmanas just nu invånarna i hela landet att hålla sig inomhus då fler iranska robotattacker väntas. Men trots att Irans omfattande vedergällning orsakat stor förstörelse i olika delar av Israel, så tycks de flesta israeler stå bakom de fortsatta israeliska attackerna mot Iran. En som drabbats är Shimon, vars hem i Tel Aviv förstördes när en iransk robot slog ner igår kväll. Men han tycker syftet med Israels attacker mot Iran är värt priset.
If we let them to build the beam, the bomb, we pay more.
Om vi låter Iran framställa en atombomb så kommer vi betala ett ännu högre pris. Det säger 63-årige Shimon från Tel Aviv. Han bor i Ramat Gan, en stad i Tel Avivs storstadsområde där en iransk robot slog ner under fredagskvällen. En enda robot orsakade en enorm förstörelse av bostadshus, bilar och butiker. Men Shimon menar att allt det här kan byggas upp igen. USA betalar för allt, säger Shimon.
Money is a problem. America give money.
Shimon, liksom många israeler, tror på premiärministern Benjamin Netanyahus förklaring till varför Israel valde att inleda en massiv och tidsobestämd attack mot Iran. Enligt Netanyahu är Iran nära att framställa en atombomb som kommer att användas mot Israel. Något som Netanyahu har hävdat i 20 år. Iran i sin tur har alltid hävdat att det iranska kärnenergiprogrammet tjänar bara civila syften. Samar Hadros, Tel Aviv.
I Stockholm har en person blivit skjuten ikväll i stadsdelen Hässelby Villastad. P4 Stockholm rapporterar att polisen just nu söker en eller flera gärningspersoner. Den skottskadade har förts till sjukhus. Sverige har haft en riktigt solig och varm dag idag. Allra varmast var det i Torpshammar i Medelpad med 28,8 grader. Den högsta temperaturen i landet i år enligt SMHI. Och imorgon söndag blir det på många håll soligt väder. Över norra Norrland kan moln passera och där kan också möjligen bli någon skur. På eftermiddagen ökar molnigheten västerifrån. Temperatur i söder 22-27 grader. 29 grader kan det bli vid ostkusten, lite svalare i norr. Ekot med Mats Karlsson Lenart.
P1, Sveriges Radio.
Nu blir det bland annat svartvinbärs arkeologi.
Det här är Meny, jag heter Thomas Tengby. I två program så ska vi uppmärksamma två råvaror som vi uppfattar som väldigt svenska. Svarta vinbär och dill. Och vi börjar i det här programmet med svarta vinbär. Och vi ska framförallt fokusera på det historiska, för svarta vinbär går långt tillbaks i Sverige. Mycket av det som odlas och växer här har hämtats söderifrån, men när det gäller svarta vinbär så kan det mycket väl vara tvärtom. Att de kommer härifrån och sen har spridits söderut till andra delar av Europa. Och med vår långa historia med svarta vinbär så kan man ju undra vad man har gjort med dem. Hur har de använts i maten? Och förstås, vad kan man ha svarta vinbär till idag? Men vi börjar med att gå tillbaks i tiden med hjälp av en arkeobotaniker. Det vill säga någon som sysslar med kombinationen arkeologi och botanik.
Jag är Jens Heimdahl och jobbar på Historiska museets arkeologiska avdelning.
Och då är du fortfarande arkeobotaniker, säger man det?
Ja, det är ett av de orden man kan använda för att beskriva det jag gör. Det är så här, det är liksom ett tvärvetenskapligt ämne och då blir det väldigt många ord som man kan använda för att beskriva mitt jobb. Men arkeobotaniker är ganska bra ord, man fattar ungefär vad det handlar om. Det är så här växter som man tar fram i arkeologi.
Det är liksom ett yrke som jag aldrig hört talas om innan jag träffade dig i princip. Började du som arkeolog? Liksom, var det där du började och så helt plötsligt hittade du dig fram?
Nej, jag kom från ett annat håll och är naturvetare från början. Jag var ju så här dinosauriebarn liksom. Jag visste inte vad jag skulle bli när jag började läsa geologi och biologi. Jag bara tyckte det var roligt. Så att när jag gjorde mitt examensarbete så jobbade jag med arkeologiskt material. Fast det här botaniska och geologiska som döljer sig i det arkeologiska materialet. Sen blev det att jag tyckte det var så otroligt roligt med liksom den humanistiska tolkningen, alltså att försöka tolka människors tankar och kultur och hur det har funkat. Men då kunde jag liksom göra det med det här, med hjälp av det här biologiska materialen och geologiska, och det är väldigt, det har jag tyckt var väldigt kul, så därför är jag kvar då.
Jag ska ta fram en liten inspiration bara.
Vad fint, jättefint vinbärskvist här.
Lite löss också har jag fått med från Göteborg. Men han luktar härlig i alla fall. Ja, det är väl svart här nu va?
Ja, det är det. Det är den här kurantlukten liksom.
När jag läste om svarta vinbär så var det ju också att den här doften beskrevs som vägglös. Det tyckte jag var en intressant beskrivning. Jag vet ju inte riktigt vad vägg... Jag tror inte så många av oss vet hur vägglös doftar idag. Men man kanske visste mer av det förr.
Ja, jag har också hört en annan beskrivning av vägglös. Och det är att det luktar viol. Mm. Men det var spännande att höra att, det också, att den har jämförts med kurant eller liksom svarta vinbärslukten då.
Ja, men nog om det. Vad tänker du på det första när du kommer i kontakt med svarta vinbär utifrån ditt yrke?
Då är det ju att svarta vinbär är en sån där, ett mystiskt bär. I alla fall när vi tänker på den äldre historien. Svarta vinbär är ju ett av de bären man har diskuterat som möjligt att det kan vara en skandinavisk export som kulturväxt till södra delen av Europa. Men det är inte säkert, det kan också komma från ryskt område. Men det är i alla fall en växt, den är liksom vildväxande i Skandinavien och sen över mot i Ryssland också. Men inte lika vanlig söderut. Och den enda kvarvarande vilda populationen i Västeuropa som jag känner till är den som finns i Stockholms skärgård idag. Och det här har fått botaniker att spekulera i de här frågorna om svarta vinbären kanske kommer härifrån som kulturväxt då. Det finns ytterligare en sak som jag tycker är väldigt spännande med svarta vinbärens äldre historia, och det är, vi kan titta på namnet, det heter ju också tistron, är liksom det lokala namn man fortfarande använder här i skärgården och så. Och en äldre variant på det är distron med D. Och det blir spännande, för det kan vara så att det där distron är kopplat till diserna som är en slags magiska kvinnoväsen, en slags alver. Och det är kul för, men det finns också andra bär